Var tredje svensk har ett husdjur visat statistiken. Och numera så är det återigen hundar och katter som är de...
Detta är Värmland, ett vackert och rikt landskap. Fast rikedomarna syns kanske inte alltid för blotta ögat. Men jorden i Värmland gömmer större rikedomar än jorden på många andra ställen i världen. Det här är byn Långban. En stilla idyll idag kan man tycka. Men det här är en mycket märklig plats. Detta är, säger experterna, världens mest mineralrika plats. Man har hittat mer än 300 olika mineraler bara här. Så i mer än 500 år har människor brutit malm i de här trakterna. Kampen mot naturen och kampen för järnbrytningen har skapat en alldeles speciell sort av företagsamma och strävsamma svenska människor, de fria bergsmännen. I den här gården föddes två av Värmlands märkligaste söner, ättlingar till generationer av bergsmän. Bröderna Nils och John Eriksson. Bägge har gått i historien som pionjärer och föregångsmän. Och deras insats kan inte glömmas i Sverige eller i världen. De föddes här därför att deras far var gruvfogde vid Långbanshyttans gruva. Det här var ju på den tiden ett sjudande brukssamhälle. Både mor och far kom från familjer som i många generationer hade varit gruvfogdar och ägare av mindre gruvföretag. Och på mors sida var de släkt med vallonerna, de skickliga bergsmännen som kom till Sverige på 1600-talet från dagens Belgien. Modern, Britta Sofia Yngström, beskrivs som mycket begåvad och med ett intellekt högt över medelmåttan. Och det är hennes begåvning som går i arv till barnen, till dottern Carolina, sonen Nils och sonen Johan, som han ju hette från början. Pojkarna föddes 1802 och 1803. Och strax efter det att sönerna hade kommit till världen går pappa Olof Erikssons affärer allt sämre. Han drivs mot konkurs, han har mycket stora skulder och han tvingas flytta härifrån för att söka ett annat arbete. Precis vid den här tiden inleds arbetet på det största ingenjörsprojekt som Sverige då hade gett sig in i, nämligen Göta kanal. Den nya vattenvägen som skulle förbinda Västerhavet med Östersjön. Amiralen och greven Baltzar von Platens storstilade projekt. Så då bröderna Eriksson är 7 och 8 år gamla kommer de hit till Forsvik. För här inleds arbetet på det gigantiska kanalbygget. Och här ligger Göta kanals allra första huvudkontor. Och här har bröderna Erikssons far fått ett nytt arbete. Och deras mor får uppdraget att organisera mathållningen för tjänstemännen och officerarna. Så familjen Eriksson flyttar in i det här huset. De bor i övervåningen. Därunder är bolagets ritkontor. Så det är alltså i den här då oerhört dynamiska miljön som Forsvik är som bröderna Eriksson växer upp. Hit kommer ingenjörer och experter från hela landet, också från utlandet, från England framförallt. Och allt som Sverige har av tekniskt kunnande samlas här. Bröderna Eriksson undervisas de första åren i hemmet. Men när de är 12 och 13 år gamla blir de inskrivna vid kanalskolan. Det vill säga Göta kanals egen skola för blivande tjänstemän. Skolan är Baltzar von Platens egen idé. Och den blir faktiskt Sveriges allra första ingenjörsskola. Eleverna kallas kadetter i flottans mekaniska kår. Och bär därför kadettuniform. Lärarna och många andra, de inser genast vilka begåvningar bröderna och kadetterna Eriksson faktiskt är. De lär sig engelska, franska, matematik. Och här lär de sig rita kartor. De här kartorna ritade när pojkarna var 9, 10 och 11 år gamla. De lär sig göra planritningar och teckningar på hus, maskiner och maskindelar. Och här i skolan lär de sig att skugga och lavera mekaniska teckningar. Och Johan, som är mycket skicklig tecknare, han får redan som 11-åring uppdraget att göra praktritningar för bolagets arkiv. Och som 13-åring är han ensam ansvarig nivellör. Det vill säga, det är han som ska mäta höjdskillnaden mellan olika punkter längs kanalens väg. Det är ett mycket ansvarsfullt arbete för en 13-åring. När Johan Eriksson är 17 år gammal så skiljs hans och broder Nils vägar. För Johan vill bli officer. Han skrivs in som fanjunkare i Jämtlands fältjägarkår. Men han fortsätter att arbeta på sina maskiner och uppfinningar. Och broder Nils, han blir kvar på Göta kanals först som nivellör. Men sen går hans karriär sakta upp. Johan Eriksson är visserligen i fysisk topptrim. Han är mycket duktig idrottsman. Men han är nog inte någon riktigt bra officersämne. Och sen, vid sidan av det militära, avlägger han en examen i lantmäteri. Och det kartor han nu presterar är så förnema att de visas för kungen, Karl den 14 Johan. Och monarken blir så imponerad att han utnämner Johan Eriksson till löjtnant. Så vid 19 års ålder kan han flytta in i officersbostället vid Persåsen. Och här sysslar han ännu mer med sina maskiner, med varmluftmaskinen, med pumpar och med de flesta uppfinnares innersta hemliga projekt, evighetsmaskinen. Han är alltså mycket aktiv och också mycket aktiv i sällskapslivet och bland damerna i Jämtland. Han gör en ung kvinna med barn. Hon heter Carolina Liljesköld, dotter till en adlig officer. Och denna officer, han vill absolut inte se sin dotter gift med någon simpel Eriksson. Så Johan Eriksson blir körd på porten. Och Carolina, hon nedkommer med en son som hon ger det påhittade namnet Elfworth, Hjalmar Elfworth. Och själv blir hon efter ett tag gift med en professor i Lund. Och den här sonen, det visar sig vara en mycket duktig pojke. Han har ärvt pappas tekniska begåvning. Och honom kommer ni höra mer att talas om längre fram i den här berättelsen. Och nu, efter några år som officer, tröttnade Johan Eriksson. Han ville ut i världen, i synnerhet till England, där den stora industrialiseringsprocessen hade kommit igång. I England hände det fantastiska saker för uppfinnare och ingenjörer. Så vid 23 års ålder avreser Johan Eriksson från Sverige för att aldrig mera återkomma. Och hans bror Nils, han stannar kvar vid Göta kanal, fast han får nya och hela tiden allt mer ansvarsfulla uppdrag. Eriksson anländer så till miljonstaden London, Europas då största stad. Och han byter sitt svenska Johan Eriksson till det mer engelsklingande John Eriksson. Han har 1000 lånade pund i ficka och han har en väska full med uppfinningar och idéer till uppfinningar. Den viktigaste idén just nu, det är ju eldmaskinen som är en förbättring av ångmaskinen. Men 23-åringen har många andra idéer. Bland annat konstruerar han en hjuldriven brandångpump som ska användas för brandkårerna. Och de protesterar, men ändå så säljs den över stor del av världen och blir en stor framgång som ger honom många medaljer på utställningar. Och efter ett par år i England så händer det någonting som verkligen sätter fantasin i rörelsen på samtiden. Man håller på att bygga den engelska järnvägen och man behöver snabba och starka lokomotiv. Och det lokomotiv som fanns var ganska dåliga, ineffektiva men skrämmande. Då låter styrelsen för bolaget som drev Liverpool Manchester utlysa en tävling. Utmaningen var att försöka konstruera ett lokomotiv som kunde väga 6 ton och dra 3 gånger sin egen vikt med en medelhastighet av 10 engelska miles i timmen. Hela 16 kilometer i timmen, vilket var en stor utmaning. Och den som lyckades bäst med detta skulle få 500 pund, vilket var en mycket stor förmögenhet. Och alla som ville vara med skulle anlända med sina maskiner i oktober 1829. Och flera av de bidragen finns här idag på National Railway Museum i York. Det fanns ända från början en tippad självklar vinnare. Det var George Stevenson som var överingenjör vid den brittiska järnvägen och hade redan konstruerat många av de maskiner som fanns. Han var välkänd och etablerad. Men han blev utmanad och slutstriden, den kom att stå mellan Stevensons maskin och John Ericssons maskin. Ericsson hade nyss fyllt 26 år. Man var yngre förr i världen. Ericsson hade konstruerat sitt lokomotiv tillsammans med en kollega från England som heter John Braithwaite. Och de kallade sitt lokomotiv för The Novelty, som betyder nyheten. För man gav lokomotiven namn precis som fartygen. Stevensons bidrag hette The Rocket, raketen, och hade i sin första version vit skorsten. Det samlades mycket stora människoskaror för att följa den här hisnande och slamrande tävlingen som pågick i flera dagar. I London Times kan man läsa att Stevensons maskin först väckte all förvåning och uppmärksamhet, för den kom nämligen susande i den förvånande hastigheten av hela 40 km i timmen. Men så kom Ericssons. Hans maskin var elegantare och vackrare, tyckte många. Det var snabbare och lättare. Och enligt London Times så ilade den fram längs banan i den häpnadsväckande hastigheten av 48 km i timmen. Den tycktes i sanning flyga, visande ett av de mest upplyftande skådespel av mänsklig uppfinningsrikedom och djärvhet som världen skådat, stod det i London Times. Och också nästa dag var Ericssons maskin överlägsen. Så kom den tredje och avgörande tävlingsdagen. Ericssons maskin fick upp farten till en otrolig hastighet. Men då plötsligt sprack en av ångpanneflänsarna. Och han måste dra sig ur tävlingen. Han hade haft för bråttom när han och hans kollega byggde maskinen. Så Stevenson vann. Och efter detta så byggs ju de flesta lok under lång tid framåt enligt Stevensons idéer. Trots att Ericssons modell faktiskt var bättre, tycker en del. Framförallt var den lättare och snabbare. Det här var ju en motgång för Ericsson, det är klart. Men han kommer snart igen med nya djärva projekt. Det brittiska patentverket får en hel serie ansökningar från honom. Han dras nu in i ett hektiskt nöjesliv. Och det är någonting han egentligen inte trivs med. Och han skriver brev till en god vän så här. Landet jag lever i känner du. Man andas stenkolsrök. Man lever av rostbiff och man badar i porten. Och folk får sitt värde här av efter hur många pund sterling de äger. Själv ägde han inte många pund. För problemet för honom var som för alla uppfinnare, pengarna. Experimenten kostade mycket och inte minst lokomotivtävlingar. Och de här pengarna de försökte han få in genom sponsorer, genom lån, då oftast till ockerräntor, och genom att köpa och sälja växlar. Han var alltid jagad för obetalda skulder. Och han kunde hålla sig undan långa tider genom att byta adress ofta. Men i april 1832 var det slut. Då kom polisen och tog honom och förde honom till King's Bench, fängelset i södra London. Och i sin nöd skriver han till vänner och släktingar i Sverige. Fast när han sitter där i fängelset så kan han fortsätta arbeta med sina uppfinningar. Och det är framförallt en turbinkonstruktion han nu håller på med. En motor som skulle kunna bli en slags universalmotor. Hans nödrop når storebror Nils Ericsson i Sverige. Och vid julen 1832 kommer Nils över hit till London för att besöka sin bror i fängelset och försöka få ut honom därifrån. Relationen mellan bröderna hade varit mycket kall länge och de hade ju inte setts på 6 år. Storebror Nils hade avancerat en hel del sedan bröderna såg varandra senast i Sverige. Det här året, 1832, hade han fått vara med om att inviga Göta kanal. Han var då 26 år och arbetschef för den sista delen av kanalen. Den som gick från sjön Asplången genom Söderköping här ut vid Slätbaken. Det var 1,5 mil med många slussar emellan. Han umgick själv nu i de finaste kretsar. Han skulle snart gifta sig med Wilhelmina von Schwerin, en grevedotter från slottet vid Stegeborg. Och nu när han var i London så blev han mycket imponerad av broder Johns senaste uppfinning, förbättringen av ångmaskinen, någonting som han kallade för den rotatoriska maskinen.
Och båda bröderna insåg att skulle de bara få ut den här på marknaden så skulle alla räkningar snabbt vara betalda.
I början av år 1833 är John Ericsson en fri man igen och kan koncentrera sig på sina projekt. Och nu är det varmluftsmaskinen som gäller. Den ska ge 5 hästkrafter. Men han börjar också fundera på en annan sak, fartygspropellen. Och han får inspiration från simfåglarna, för han kallar sin propeller för gåsfotspropellen. Överhuvudtaget är propellen en uppfinning som ligger i tiden. Mer än 40-tal olika patent hade blivit uttagna på propellrar. Men det verkar som om det bara var John Ericssons som var riktigt utvecklingsbar. Han har dessutom turen att få finansiellt stöd. Det är den amerikanske konsuln i Liverpool, Francis B. Ogden heter han. Han donerar pengar. Och med hjälp av amerikanska konsuns pengar byggs fartyget Francis B. Ogden. Den är 14 meter lång och framdrivet av Ericssons propeller i aktern. Den flygande djävulen kallade allmänheten båten. Nu lyckas Ericsson inbjuda ledningen för den brittiska örlogsflottan på en provtur här på Themsen. Amiralerna och de höga herrarna stiger ombord på sitt eget galafartyg borta vid amiralitetshuset. Och sen boxeras deras båt av Ericssons lilla fartyg ner för Themsen under Londons berömda broar ända bort till Docklands. Och uppe på broarna står häpna Londonbor och ser hur det kända galafartyget kommer åkande framdraget av en liten båt som varken har segel eller skovelhjul eller något annat känt kraftkälla. Men amiralerna var inte roade och de var inte imponerade heller. De tyckte det var trevligt, ungefär som man gör en tur i någon apparat på Tivoli. Men någon praktisk nytta skulle ju Ericssons uppfinning aldrig ha. Det här var alltså åsikten från det brittiska samhällets främsta sjöfartsexperter, som dessutom tillade att ett fartyg framdrivet från aktern går inte att styra. Nej tack alltså från brittiska flottan. Då kom räddningen från oväntat håll. Det var en amerikansk löjtnant i marinen som heter Robert F. Stockton som råkade befinna sig i London, och han hade följt de här propellerexperimenten. Och han insåg nyttan av Ericssons uppfinning, i synnerhet för örlogsflottan. Så han beställer ett större fartyg, ett som kan ta sig över Atlanten till USA. För där, lovar han, där ska Ericsson mötas med förståelse och vara mycket välkommen. Alltså bygger man nu skruvångaren, det heter så, Robert F. Stockton. Och den försågs med en dubbelcylindrig, direktverkande ångmaskin, 50 hästkrafter, och med en spiralpropeller i aktern. Den var 21 meter lång. Och efter några omskrivna och uppmärksammade provturer på Themsen gav sig fartyget iväg till USA 1839. Resan tog flera veckor. Och mot slutet av året reste också John Ericsson över till USA. Inte för att stanna för alltid, utan bara för att hjälpa till att sälja den här uppfinningen. Och så i november månad 1839 kunde John Ericsson för första gången sätta sin fot på Amerikas jord. Han var då 36 år gammal. Och med sig hade han naturligtvis fartygspropellen, men också andra uppfinningar som han hoppade skulle intressera det amerikanska försvaret. Han hade till exempel en nygjuten 12-tums fartygskanon i valsat järn. Och det var den största fartygskanon någon dittills hade sett. För det var ju så då, precis som nu, att de högsta inkomsterna det fick man om man hade beställningar inom försvarsindustrin. Och det var dit han ville. Och detta, som man trodde, korta affärsbesök, det kom att vara i 50 år.
Det är precis vid den här tiden som storebror Nils Ericsson blir en känd och berömd man hemma i Sverige. För nu är Göta kanal färdig, invigd och redan utskälld. Den kallades för Riksdiket och ansågs misslyckad av många skäl, bland annat därför att hela sjöleden stoppades upp här vid Trollhättan, en halv sjömil från Göta älv. För här övertog och här fanns kvar den urgamla och grunda kanalen och slussarna. Nu får Nils Ericsson uppdraget att konstruera, övervaka och låta bygga om det här kanalsystemet här. Massmedia är genast på honom. Man börjar tala om ett nytt riksdike. Och det står i tidningen att detta riksdike som är sitt omätliga djup förmodligen kommer att svälja de projekterade penningsummorna många gånger om, som det hände med Göta kanal. Men det är precis det som inte hände. För nu får Nils Eriksson visa sin stora talang. Han genomför det här bygget med militär precision. Det är också soldater som gräver och arbetar här. De arbetar 6 dagar i veckan, 12 timmar om dagen. På söndagarna när andra är lediga tvingas de genomföra 2 timmar hård exercis. Och för detta får de en lön obetydligt större än vanliga arbetare. Nils Eriksson har vid sin sida en assistent, en medhjälpare, befälselev som heter Hjalmar Ellsworth. Och det är ju John Erikssons son utom äktenskapet. Och det är genom Hjalmars kassadagböcker man vet hur soldaterna hade det här vid bygget. Den här Hjalmar har visat sig vara en mycket duglig man som avancerar ganska fint och slutar sina dagar som generaldirektör vid Statens järnvägar, fast vi inte är där än. Nils Eriksson genomför det här projektet på rekordtid, 1 år snabbare än beräknat och till lägre kostnad. Och det har man aldrig varit med om förut med så här stora projekt. Men det visar sig vara just det som är Nils Erikssons specialitet. Får han hand om ett stort projekt så går det fortare och det kostar mindre än vad man har tänkt sig. Naturligtvis blir han överöst med ära och berömmelse, medaljer och ordnar. Här borta i New York går det ganska bra för lillebror John, i alla fall i början. Han bor på hotell Astor House och han bygger på och förbättrar ständigt sina uppfinningar. I synnerhet på den här maskinen, varmluftsmaskinen, som gjordes i många versioner. Den 9:e versionen blev en stor försäljningsframgång och den såldes i 12 000 exemplar på världsutställningen i London. Men han sålde naturligtvis sin propeller också. Det var ett rederi som seglade mellan New York och Havanna som var först, andra hakade på och snart fanns det ett 40-tal så kallade skruvångare som de hette i nordamerikanska farvatten. Men det var ju alltså till för försvarsindustrin han ville. Där fanns ju de stora pengarna för en uppfinnare, då som nu. Och han kom in i försvarsindustrin, men det var en del problem. Det visade sig nämligen att hans, som man trodde, gode vän Stockton, den här officeren som hade tagit honom till Amerika, det var en falsk vän, en person som bara ville utnyttja honom och ta äran åt sig för Erikssons uppfinningar. Det började med att han bad Eriksson att rita och övervaka byggandet av ett örlogsfartyg, en fregatt, som skulle heta USS Princeton och som skulle förses med Erikssons propeller och med hans kanon. Och så, efter nästan 1 år var Princeton klar. Världens första örlogsfartyg med propellrar. Den ansågs som ett mirakel, för man såg ju inga skovlar och hjul, sådant som fienden lätt kunde skjuta sönder. Propellrarna var väl gömda under vattnet och med dåtida skjutmöjligheter var det inte lätt att komma åt dem. Och Erikssons fartyg var bestyckat som inget fartyg förut. Den hade 12 48 punds kanoner och Erikssons enorma 12 tums kanon. Så kunde skjuta projektiler längre än något då känt fartyg. Och Stockton lät nu göra en exakt kopia av Erikssons kanon, fast av sämre metall, sämre stål här i Amerika. Och han döpte sin kanon till The Peacemaker, fredsmäklaren. För att dödsmaskiner får ju ofta så här lite underliga namn. Och Stockton, han åkte upp till Washington och bjöd president Tyler och hela hans regering på en tur. De åkte runt omkring en hel dag. De sköt salut med kanonen. Det var fest och högtidstal. Och alla förstod att detta var framtiden. Så här skulle amerikanska flottan se ut. Och fram emot kvällen gav sjöfartsministern order om att man skulle skjuta ännu fler salutskott. Och nu också med Stocktons kanon. Den laddades. Alla tittade med spänning. Och kanonen exploderade. 6 personer avled omedelbart, av de 2 av ministrarna. Och Stockton själv skadades också. Han gjorde omedelbart John Eriksson ansvarig. Och han skötte sina kort så skickligt i Washington att Eriksson faktiskt ställdes i skamvrån.
Och Stockton ville hämnas ännu mera. Han ville ruinera John Ericsson. Så han såg till att amerikanska staten inte betalade några av de stora utlägg som Ericsson hade haft.
Det blir en tuff tid nu för John Ericsson här i USA. Myndigheter och regering behandlar honom med iskallt avståndstagande. Han får inga beställningar. Han är nästan ruinerad. Och då kommer räddningen från oväntat håll. Först är det den franska flottan. Så är det den engelska som nu har ångrat sig. Och så är det den svenska flottan. Alla vill köpa Ericssons propellrar. Och nu förstår man igen vilket geni han var. Pengar strömmar till. Och han kan nu lämna sitt hotellboende. Och han köper sin allra första egna lägenhet. Den låg här på nummer 95 Franklin Street. Hans hus är borta sedan länge. Men här var det. Och här blev han allt mer berömd också internationellt. Och det är när han bor här som han nu blir amerikansk medborgare. I Sverige var hans bror Nils nu en berömd och omskriven man. Han hade 4 välartade barn. 2 av sönerna blev riksdagsmän. En blev general. Och dottern gifte sig med en greve. Nu får Nils Ericsson ett nytt märkligt uppdrag. Han ska konstruera en helt ny sluss vid Slussen i Stockholm. Trafiken hade ökat på Mälaren och den sluss som fanns, den var ju ritad av Kristoffer Polhem på 1700-talet. Den hade blivit alldeles för trång och sliten. Här behövdes nya tag. Nils Ericsson låter då riva en mängd hus som stod här. Han låter muddra och gräva. Han låter slå ner flera tusen pålar i den osäkra grunden. Och till slut, efter 4 års slit, kan man år 1850 inviga Nils Ericssons sluss. Det var 1 år före tidtabellen och det kostade 87 000 riksdaler mindre än beräknat. Så det blev ännu en Nils Ericsson-trumf. Han får nu överstes titel och det är den titeln han helst använder hela livet. Och han får en ny hög orden av kungen och han får praktfulla och dyrbara gåvor av Stockholms stad. Och han får ett nytt uppdrag. Han ska sanera hela området vid Skeppsbro. Här var förut ett enda virvar av bryggor och kajer på olika höjd. Nu låter han strama till alltihopa. Och han gör det också vid området vid Kornhamn. Och hans förslag är 500 000 billigare än huvudkonkurrenternas. Och när allting är klart så kan dåvarande kungen Oscar den första ställa upp Fågelbergs berömda staty över kungens far, Karl den 14 Johan här. Och som ni ser på invigningsmålningen så var statyn från början guldglänsande och vänd åt andra hållet. Och den står på en sockel av marmor från Carrara.
Samtidigt med alla de här projekten så får Nils Ericsson sitt största helt egna kanalprojekt. Det är Finlands längsta kanal, Saimakanal, som sammanbinder insjösystemet vid Saimen med Finska viken. Det är nästan 6 mil lång sträcka där det byggs 28 slussar. Finland är ju vid den här tiden ett ryskt storfurstendöme. Det skrivs kontrakt och där stipuleras att Nils Ericsson ska besöka sin arbetsplats minst 2 gånger per år. Han får fria händer och han kastas in i det här med stor entusiasm. Det här är inte bara Finlands längsta kanal. Det är också som det står i tidningen Finlands allmänna tidningar, Nils Ericssons största och svåraste vattenbyggnadsarbete. Men allting går bra. Och då kanalen invigs kommer den ryske tsaren personligen och kan alltså personligen tacka Nils Ericsson för hans insatser.
Nu vid 52 års ålder når Nils Ericsson en ny höjdpunkt av ära och berömmelse. Han blir nämligen adlad. Och på hans sköld här på Riddarhuset kan man se en del av hans verksamheter förevigade. Han behöll sitt efternamn, han la inte till någon von eller av. Det enda han gjorde var att han strök ett S, så han blev adelsman Ericsson med ett S. I tidningarna fick han mycket beröm. Alla öste beröm över honom, utom hans egen bror John i Amerika. John skrev ett syrligt brev. Han förklarade att om han för sin del skulle bli erbjuden någonting så medeltidsaktigt som ett adelskap så skulle han tacka nej. Han verkade i synnerhet upprörd över att Nils hade strukit detta S i sitt efternamn och på det sättet fjärmat sig från övriga släkten.
Brödernas relation går alltså in i en ny istid. Nils Eriksson kunde aldrig se sin yngre bror som något uppfinnargeni. Kanske var han avundsjuk. Vad vet jag. Vid den här tiden så skriver han sin levnadsbeskrivning. Och där är han i alla fall tvungen att nämna John. Så han skriver om John att John berömd för sina i England och Amerika utförda mekaniska arbeten. Det är allt. Det är allt han säger. Och dessa världsberömda uppfinningar som lokomotivet Novelty, propellen, ångbåtsmaskinen, fregatten Princeton och mer än 100 egna världspatenter. Men Nils Eriksson skulle faktiskt bli ännu mer berömd. För den här tiden så börjar man bygga järnvägar ute i världen. De finns redan på Kuba och Indien. Man börjar bygga dem i Danmark och Norge. Men här i Sverige är järnvägen än så länge bara en het stridsfråga. Vi var ju kanalernas förlovade land. Visserligen kunde man inte använda kanaler på vintern. Men nu hade vi satsat på kanaler, så skulle vi hålla oss till kanaler. Så sa experterna, och så sa i synnerhet riksdagsmännen som hade lurats att anslå åtskilliga miljoner till detta dyra projekt. De flesta ansvarskännande personer var emot järnvägen från allra första början. Det kan man läsa. Tack så mycket. Det kan man läsa om i riksdagens debattprotokoll. Där finns fantastiska diskussioner nämligen. De flesta argumenten var ekonomiska, men det fanns många, många andra. Till exempel moraliska. Där sa man i riksdagen att svenska folket, svenska människor, kommer bli slöa, slappa, lata och likgiltiga om de låter sig föras helt passivt genom Sveriges land på detta vis. Andra menade att om det till exempel i framtiden då anordnas en stor operaföreställning i Stockholm, så kommer hela Uppsala att sätta sig på tåget och åka till Stockholm. Och det kan inte vara statens uppgift heller. Andra var livrädda för tågen. De menade att tågen kommer skrämma livet av folk och fe. Och de sa att i den svindlande hastighet som tågen kom upp i, så skulle man få allvarliga hjärnskador när man ser träden svissa förbi på det här viset. Och andra trodde att man kan inte andas när tåget går så fort. Så att när tåget kom fram skulle alla ligga avsvimmade i kupén. Hastigheten man pratade om då var 30-40 km i timmen. Andra hade klimatsynpunkter. Man sa, Sverige är ju ett land med vinter. Har ni tänkt på det? Då är det ju snö på rälsen. Då kan ju inga tåg åka heller. Och andra sa att det går inte att dra räls genom skog och mark. Varenda bysmed kommer gå ut och förse sig med järn. Så det är så. Så där höll de på. Och summan var ju då att man kan inte ha järnväg i Sverige. Det passar inte Sverige. Det passar inte i svenska landskapet. Det passar inte svenska människor. På något sätt så känner man igen det här skräcken för ny teknik och för stora projekt. Det går ju, finns ju fram i våra dagar. Men långsamt vände opinionen i riksdagen. Och till slut fattade man sitt beslut. Man skulle ha statliga järnvägar. Så 1855 fick Nils Eriksson uppdraget att helt ensam ordna, ansvara och övervaka byggandet av statens järnvägar. Han var egentligen själv emot järnväg från början. Han var ju kanalbyggare. Han hade bott och levt på, av och för kanaler i hela sitt liv. Men han lät sig övertala. Och när han började med det här, då fanns det redan några små privata järnvägar på flera ställen i Sverige. Men han fick nu diktatorisk fullmakt att bestämma exakt själv hur järnvägen skulle dras i Sveriges land. I hans fullmakt stod det att han hade fullmakt och myndighet att efter eget beprövande och eget ansvar ordna tillhörande arbeten. Ingen svensk ingenjör hade någonsin fått en så stor uppgift förut i vår historia. Det var en gigantisk uppgift och han kastade sig in i det med full energi. Det allra första spadtagen på den första stambanan, det togs utanför Alingsås i april 1855. Och där finns en minnessten i denna dag. Men innan man kunde börja med detta hade Nils Eriksson tänkt på många, många detaljer. Han var tvungen att bygga arbetarbaracker, bryggerier, bagerier, sjukstugor, smedjor, stallar, verktygsbodar med mera.
Och den 1 december 1856 kunde man inviga den allra första järnvägssträckan, de 15 kilometer ut från Göteborg hit till Jonsered. Och hit fördes då 200 specialinbjudna damer och herrar, och de fördes med den svindlande snabba tiden 25 minuter. Och det här järnvägssträckan blev oerhört populär bland göteborgarna. De åkte ut hit på söndagarna för att roa sig i gröngräset. Och de hade så roligt att nykterhetsrörelsen kände sig tvungna att gripa in och försöka förbjuda tåg på söndagarna. Men Nils Eriksson tyckte inte det. Han skrev då att svenska arbetarklassen var så instängd i sina osunda lokaler på vardagarna att de behövde komma ut och andas frisk luft någon gång. Nils Eriksson var mycket fruktad och barsk chef. Och när han kom på sina ständiga inspektionsresor längs rälsen, då blev det fart på arbetsplatserna. Och de blev alltid varnade innan. Redan året efteråt, 1857, arbetade över 8000 man på rälsen från Jonsered norrut genom Västergötland. Och snart började man bygga rälsen också från Stockholm söderut. Och då flyttade Nils Eriksson och hans familj upp till Stockholm. De bodde i Axel Oxenstiernas gamla palats intill Kungliga slottet. Och järnvägsbyggandet förändrade ju också Stockholm. Nu fyllde man igen den stora stinkande sjön Fatburen på Södermalm. Det är det som är Medborgarplatsen idag. Och man började gräva och spränga tunnlar. Det är Nils Eriksson som är ansvarig för i alla fall en del av trafikkaoset i Stockholm. I synnerhet det så kallade Tegelbackseländet med järnvägsräls och fula broar över Riddarholmen och tåg mitt inne i stan. För det var i Stockholm från början, precis som i många städer i Europa, att man hade separata järnvägsstationer för tåg från norr och från söder. Därför byggdes Norra Bangården och Södra station. Men Nils Eriksson tyckte det var praktiskt med en sambindningsbana som band ihop de här två. Och man fick en station mitt inne i stan, en centralstation. Och där kunde man då byta till tåg åt alla håll. Och därför tog man och drog in rälsen ända in i centrum. Och det gjorde man under stor möda och enorma explosioner från Alfred Nobels nya uppfinning, dynamitpatronen. Och man sprängde sig genom Söders höjder. Det nya stationshuset, det ritades av Adolf Wilhelm Edelsvärd och skulle vara i barockstil. Och i februari 1860 ångade det första lokomotivet in mitt in i Stockholms stad. Ombord på det första tåget fanns naturligtvis Nils Eriksson, men också Hjalmar Ellsworth, som ju var John Erikssons utomäktenskapliga son. Han var ansvarig för en del av de här sprängningsarbetena. Höjdpunkten i det svenska järnvägsbyggandet, det var ju invigningen av den allra första stambanan, sträckan Stockholm-Göteborg. Och den invigdes av ett festprytt tåg som tog 2 dagar på sig. Det tog så lång tid därför att varje ort som passerades skulle det bli kalas. Det var äroportar, festtal, skålar och hurrarop och sång och musik. Och varje ort ville ju överträffa grannorten. Och på kvällen var det marschaller och bengaliska eldar längs vägen. Det var ett långt tåg. 21 vagnar, av vilka 4 var kungliga. Lokomotivet hette Södermanland och Kungligt Svea Livgardes orkester medföljde. Och den första kvällen kom man fram till Örebro och där övernattade allihopa. Och här nere i Göteborg fanns då redan sedan lång tid tillbaka stationshuset färdigbyggt. Det var samma arkitekt som i Stockholm, Adolf Wilhelm Edelsvärd. Stilen här kallade han medeltida. Och då sällskapet nu närmade sig Göteborg så blev stämningen ombord på tåget allt mer högtidligt. Alla kände att de var med om ett historiskt ögonblick. Och i Handelstidningen kunde man läsa efteråt att man oförmodat liksom kom ut i den stora världen efter att ha bott länge i en vindskammare. Att man inte längre tillhörde bara kära Sverige utan var utkommen i Europa. Och Nils Eriksson, han belönades nu ännu en gång. Han fick ännu finare ordnar än förra gången. Han upphöjdes i sitt adelskap. Han blev nu friherre och kunde alltså kalla sig baron när han reste utomlands. Och han blev kort tid efteråt pensionerad. Och då fick han den högsta svenska statspensionen någonsin då. 15 000 riksdaler, vilket var en enorm förmögenhet.
Man skulle också kunna säga att det var en fallskärm långt innan fallskärmarna var påtänkta.
Precis vid den här tiden då broder Nils beströs med ännu fler briljanterade krasaner, hederstitlar, pengar och statsgåvor, då får broder John sitt internationella genombrott. För år 1861 bryter inbördeskriget ut i Nordamerika. Och sydsidan låter då först förstärka sin flotta genom att bygga om ett fartyg man hade som hette Merrimack. Det byggde man om till pansarbåt, där man täckte hela överdelen av skrovet med järnplåt. Den fick 10 toppmoderna kanoner väl inbyggda. Den hade en kraftig ram fram till i gjutjärn. Det här fartyget ansågs vara oslagbart monster med sin besättning väl skyddad i sin stålbur. Nordsidan hade ingenting motsvarande. Då lägger John Ericsson fram ritningar på ett helt eget pansarskepp som inte liknar någonting någon någonsin hade sett till havs. Fast den amerikanska regeringen var iskallt avvisande först. Man hade inte glömt den exploderande kanonen på Princeton. Men tack vare sin enorma energi och övertalningsförmåga så lyckas Ericsson i alla fall övertala regeringen att satsa på den här totalt nya fartygsmodellen. Fast han fick bara 100 dagar på sig att utveckla modellen och bygga båten. Båten kallade han för Monitor, det betyder varnaren. Vid den här tiden använde man normalt 5 år för att utveckla en ny fartygstyp och Ericsson fick bara 100 dagar. Ericssons fartygsskrov täcktes helt med järn, plåt och pansar. Och i kanontornet ställde man 2 11-tums Dahlgrenskanoner. Och det är det här kanontornet som var finessen. Det kunde nämligen rotera. Hittills var det så att alla fartygskanoner stod fast. Och ville man skjuta åt något annat håll än vart kanonröret pekade fick man vända hela fartygen. Det här är en kopia av Ericssons kanontorn som finns på Mariners Museum i Newport News i Virginia. Ericssons båt försågs med en mängd finesser. Det var mer än 40 nya uppfinningar. Och de här uppfinningarna de låg i själva skrovet, i tornet som ju vände med hjälp av ångmaskinen. Själva maskinen var ny. Maskinverket för det som hissade upp ankarkättingarna var ny. Och kanonlavetten var helt ny och mycket annat också. Den 30 januari 1862 samlades en stor skara människor för att se när Monitor skulle i sjön. Många hade beställt sig frågan, kan verkligen ett järnskott fartyg flyta? Det kunde det. Fast Monitor var ju så konstruerat att huvuddelen av skrovet låg under vatten. Det var egentligen bara det vridbara kanontornet som stack upp. Besättningen på 57 man, av vilka 6 var svenskar, befann sig alltså under vattenytan. Befälhavare ombord var kapten Warden och allihopa där var frivilliga. Den 6 mars var det meningen att allt skulle vara klappat och klart ombord. Det var det inte riktigt, men man hade inte mera tid. Fartyget måste ge sig iväg. Efter 2 dagars hårt arbete lyckades Monitor ta sig ner hit till Hampton Roads som ligger i Virginia, ett stycke söder om Washington. Här hade nordsidan en mycket viktig marinbas. Det är fortfarande örlogsbas. Här härjade nu sydsidans pansarbåt Merrimack för fullt. Dagen innan hade hon sänkt 2 av nordsidans största fartyg. Det här var den gamla tidens strid med den nya framtidens örlogsfartyg. Det var det här då man förstod att segelfartyg och träfartyg var ute inom örlogsflottan. Framtidens krigsfartyg måste vara propellerdrivna ångfartyg med pansarskrov. Merrimack hade alltså sänkt flera nordsidans fartyg och var på väg att sänka nya. Då Monitor den vackra söndagsmorgonen den 9 mars 1862 plötsligt dök upp rakt framför det dubbelt större Merrimack. Det sägs att Merrimacks befälhavare brast ut i gapskratt då han såg vad som helt morskt hade ställt sig rakt i vägen. Och han beskriver Monitor som en flotte med en ostkupa på. Merrimack går genast i anfall. Kanonerna dånar. Krutröken lägger sig här över vattenytan. Det blixtrar ur kanonrören.
Och här på stranden stod hundratals skräckslagna åskådare och på båtarna runt omkring. Och de kunde se hur det väldiga Merrimack gång på gång försökte ramma den lilla Monitor. Men Monitor var snabbare och höll undan. Besättningen på Monitor hade knappast fått en blund i ögonen under de två dygn strapatsfyllda resan hit ner i full storm. De hade inte ens kunnat provskjuta kanonerna. Och nu var det bara att kasta sig in i striden. I stridens hetta kom granatsplitter att träffa det utsiktstorn som fanns längst fram i fören på Monitor. Där kapten Warden stod och förde befälet. Han skadades och blev senare blind på ena ögat. Kanonerna på Monitor togs nu över av två svenska matroser, Hans Andersson och Kalle Persson. De hade order om att ladda med halv dos eftersom kanonerna inte var inskjutna. Men de la på dubbeldos och fyrade av. Stöten blev så häftig att de kastades i däck bägge två. Och när de reste sig upp och tittade vad som hade hänt så såg de ett stort hål i sidan på Merrimack. Hålet var så stort att man kunde köra in med häst och vagn, sa en av matroserna. Efter 4 timmars hård strid drog sig Merrimack illa tilltufsad och krängande tillbaka. Monitor låg kvar, nästan oskadad. Marinbasen var räddad för nordsidan. En tid efteråt, när man förstod att nordsidan skulle vinna kriget, skriver en mycket stolt John Ericsson till sin bror Nils hemma i Sverige att det var det roterande järntornet vid Hampton Roads som sönderslet fjättrarna på 4 miljoner slavar. Nyktert betraktat så här efteråt kan man nog konstatera att slaget egentligen var oavgjort, för inget del av fartyget lyckades ju sänka den andra eller riktigt.